Henrik Jönsson är libertariansk opinionsbildare, entreprenör och youtuber. Han har skrivit boken Frihetligt självförsvar, fälthandbok för individualister. Och idag gästar han God Ton. Varmt välkommen.
Tack snälla. Trevligt att vara här.
Ja, jättekul att ha dig här. Du, alltså jag har tyvärr svårt att glömma när Gudrun Schyman var med i TV och lärde sig feministiskt självförsvar och upprepade gånger stod och knäade någon slags mitts och skrek nej. Kommer du göra något liknande, typ knä en systembolaget logga eller någonting?
Det kanske har varit ett bra så här försäljningsstunt att göra det. Men jag är typ pacifist. Jag är helt fredlig. Ja. Så att mitt självförsvar är liksom tankemässigt, inte våldsamt. Nej, inte våldsamt på något sätt.
Varför behövs det en fälthandbok för individualister?
Alltså, ur mitt perspektiv, så som liksom affärsman, så träffar jag rätt mycket smarta, begåvade människor ute i landet som inte har suttit och ägnat sina universitetsår åt att skriva kupletter om Friedrich Hayek, som inte har så bra koll på frihetsfilosofiska argument. Så att jag ville ge dem typ en snabb introduktion till grundläggande frihetsidéer, att underbygga liksom det här grejer som folk ofta redan tycker. Typ, varför ska Annika Strandhäll ha en synpunkt på min mans roll, att den ska förändras till exempel? Eller varför ska folk ha en synpunkt på vad jag lägger på min grill från politiskt håll? Och det där är liksom, det de har där tycker jag, det är sunda reaktioner. Men jag ville ge liksom en teoretisk underbyggnad som var så här lättillgänglig. Så att boken är typ tänkt som en kombination av läromedel och kampskrift. Typ.
Ja, och du skriver då i slutet av varje kapitel så har du ett antal punkter som du kallar för argument och agerande.
Ja.
Och efter första kapitlet skriver du under argument så här: den som kringskär individens frihet i syfte att förverkliga det goda samhället har per definition redan tillgripit våld mot dess invånare. Vad menar du med det goda samhället i den meningen? Och vad menas med våld?
Med det goda samhället så tänker jag så här. Alltså, jag tror det bästa om mina ideologiska motståndare också.
Mm.
Så att om du är socialist, så tror jag ju inte att du är socialist för att du är en ondskefull jäkel som vill ha ett totalitärt samhälle, utan att för att man vill förverkliga det goda samhället. Jag menar, en socialistisk liksom utopiker föreställer sig att genom en total kollektivistisk uppslutning kan vi koordinera och organisera allting så jäkla bra att det blir liksom guld och gröna skogar för alla. Det är ambitionen att förverkliga det goda samhället.
Mm.
Att tillgripa våld, menar jag, utifrån liksom naturrättsligt perspektiv, det vara i samma stund som du som politiker säger att fuck you och vad du tycker, fall in i ledet grabben, för att vi har ett högre gott syfte här, så att nu måste du anpassa dig. Och då kränker du individens rätt att vara sitt eget livs arkitekt.
Jag tänker på exempelvis då, vi har ju nu haft, eller har ju fortsatt en pandemi, även om restriktionerna precis har lyfts. När vi spelar in det här är dagen efter den så kallade frihetsdagen när de lyftes.
Mm.
Var det att tillgripa våld på de svenska medborgarna när man satte tak på antalet människor som fick vistas ihop under pandemin?
Det där är en jättetuff fråga alltså. För att så här, i princip så tycker jag ju att det är problematiskt när staten rullar in hårt i folks liv, som de har gjort med både de här ganska konstiga vaccinpassen, men dels liksom då att göra vad som i vissa avseenden jag faktiskt uppfattar som lite så här godtyckliga nedlåsningar av saker och ting, där det kan vara svårt att avgöra vad som faktiskt liksom är verkningsfullt.
Mm.
That being said, även som libertarian, som jag brukar betitla mig själv, så ser jag att den lilla effektiva stat som jag också vill ha, jag menar, jag är inte anarkist, har som sitt kärnuppdrag ändå bland annat att hålla befolkningen trygg, skydda befolkningen från yttre och inre hot. Och där kan till exempel stora krissituationer som liksom naturkatastrofer, jordbävningar och pandemier också ingå.
Mm.
Så att det är kanske ett av de få fall där staten faktiskt behöver ha ett visst mandat att säga att okej, sitt ner i båten en liten stund.
Mm.
det är väl så mitt resonemang går, men jag säger på inget sätt att det här är svårt och problematiskt, minerad terräng.
Mm, verkligen. Det är ju verkligen någonstans där gränsen för var, alltså så här, varje libertarian får ju på något sätt dra sin egen gräns där, känns det så.
Ja. Men alltså det här är nog stor för att många libertarianer anser ju det per definition vara fel att tillgripa våld mot befolkningen. Mm. Alltså jag tycker den libertarianska tanken att all form av, så att säga, utövning av politik är ett vålds, alltså är ju att utöva våld. Jag köper den principen, för i slutändan så säger man ju, så bygger ju all lagstiftning på, gör så här, annars slår vi på käften. Liksom. Mm. Alltså det kokar ner till det. Annars skickar vi våra grabbar i blå på dig.
Mm.
Och de har våldsmonopolet. Så det tycker jag är väldigt viktigt för politiker att ha med sig när man utformar politik, är att i slutändan backas det här upp av våld.
Mm.
Sen finns det ju ibland när politiker genomför reformer utan att det backas upp av våld, och de brukar ju oftast falla platt för alla skiter i dem.
Ja.
Men här är ju i slutändan så är det ju våld då som backar upp makten, men ibland är det motiverat med våld. Det är ju det som jag tror många libertarianer får svårt att dra gränsen på, nämligen när är det motiverat eller inte motiverat. Men i grund och botten borde man, tycker jag, det är en hälsosam insikt i att säga, okej, men det här jag ska genomföra, jag är alldeles säker på att det här våldet jag ska utföra ger den effekten jag vill ha, och den effekten är någonting som är bra att ha.
Mm.
Och ofta stannar man inte upp och tänker på det, och det är väl kanske det fina med den. Jag kallade mig libertarian en gång i tiden, även om jag växte ur det. men det är någonting som fortfarande faktiskt jag bär med mig. Mm. I och med att det är korrekt att det är att göra våld. Alltså att vi hade alla de här formerna av restriktionerna, det var ju i slutändan uppbackat av polismakt.
Mm.
Vi kommer att stänga ner din affär, och håller du den öppen, då kommer polisen och stänger ner den.
Liksom. Men du vet, den här diskussionen liksom, som du för nu, liksom, det är alltid den sortens diskussion som man hamnar i när man ska diskutera libertarianism. Att folk identifierar vad vi i mjukvaruutvecklingsbranschen kallar för edge cases väldigt hårt, och börjar basha dem stenåt. Ja, men i det här krisläget liksom, att göra si eller så, är det kongruent med libertarianska ideal? Samtidigt så är det så att om vi tittar på samhället vi faktiskt lever i som det är, så är det så här, det är helt uppenbart att det finns 99,9% ton bullshit som staten ägnar sig åt, som är exakt vad den inte ska göra. Diktera villkoren för kulturen på olika sätt, påverka och subventionera olika saker som inte ska subventioneras, styra och dirigera cykelhjälms, allting liksom, ned på mikronivå är detaljstyrt. Allt det, kan vi inte börja prata om hur många av de grejerna som vår civilisation hade mått bra av att plocka bort, innan vi börjar liksom koka ner det till de verkliga liksom nosikianska detaljerna angående precis synen
verkligen.
På. Det, men jag fattar det, men jag fattar också att man ändå hamnar i en alltså libertarianismen som jag förstår den som du står för, utgår ju ändå från att det ska finnas en slags kärnstat kvar, och att den staten ska vara stark, men då blir det ändå av intresse att definiera var den statens gränser går.
Det är så.
Alltså så att jag menar, det är väl egentligen, det blir ju som en negativ, eller liksom, det blir ju definitionen av libertarianismen. Alltså så att, ja, du är fri att göra allting förutom detta ungefär. Men alltså det blir väl lite därför det blir intressant att hamna i den, även om det blir en edge case diskussion.
Men Per, är det inte, det här är ju lite det jag alltid, det är alltid svårt att definiera något, men det är väldigt lätt att definiera vad det inte är.
Mm.
Så jag menar, det vi kan enas, jag tror väldigt många kan enas om, oavsett om de är libertarianer eller inte, men jag tror definitivt alla libertarianer kan liksom enas om att så här, Sida inte är libertarianism. Alltså vi kan ju enas om väldigt många saker som inte är libertarianism.
Mm.
Och jag menar, jag tror om libertarianer hade styrt landet, låt säga att vi får liksom majoritet libertarianer som ska styra upp det här landet, de kommer fortfarande ha liksom jobb att göra i i alla fall en människolängd, alltså en livslängd liksom, innan de börjar nå så här, men är det här vi ska dra gränsen, så att säga, innan de definitionerna börjar landa.
Men samtidigt har ju Per rätt. Alltså det är klart man behöver göra liksom ett definitionsarbete i själva liksom kärndiskussionen angående vad staten ska göra. Så jag tänkte faktiskt göra en sån definition. Att i sin hårda kärna så ser jag statens primära uppgift är att upprätthålla lag och ordning i staten och hålla medborgarna säkra. Det vill säga att du måste ha ett yttre och ett inre försvar. Du måste se till att det finns ett oberoende rättsväsende som löser tvister mellan fria medborgare. Och då måste du också ha en ordningsmakt, en polis som ser till att lagarna efterlevs. Och du måste också ha en militär som försvarar den nation eller det område där ni lever i från yttre fiender som kanske är ofria eller som vill påtvinga er saker.
Men det här är det jag tycker, så att säga. Jag kommer utsätta dig för en libertariansk stresstest. Jag tror jag gjorde det mot Chang också när han var här, för han kallar sig också libertarian,
ja.
Paradoxalt.
Ja, men han är ju mer som banjo-libertarian. Alltså.
Ja, men för det jag tycker libertarianer oftast missar är att libertarianer kommer oftast och verkar oftast i en ganska kulturell homogen miljö. Deras, så att säga, om jag får använda liksom John Galt Dahl, funkar när alla, så att jag kommer från ungefär samma kultur.
Ja, förklara och har John Galt Dahl.
Så det här är den som har läst Ayn Rand, När världen skälvde. Så mellan allt tantsnusket som finns i den boken så är det någon form av politisk berättelse där entreprenörer bara bara säger fuck you till staten, bara packar ihop och drar.
De börjar strejka, ja, allihop, och då drar de till en slags Eldorado, ett hemligt, ja, entreprenörsparadis.
Ja.
Alltså, ni som inte har läst det här som lyssnar, ja, det är precis lika sjukt och snuskigt som det låter.
Men det i den storyn, liksom, alltså, i det problematiken libertarianismen möter är till exempel libertarianismen tror på öppna gränser, fri rörlighet och så vidare. Men det libertarianismen inte har och det har man sett ett stort skifte från libertarianer till andra former av mer konservativa strömningar. Mm. Just för man upptäckt att vi får inte ihop den här libertarianismen med kulturell heterogenitet. Alltså genuin kulturell heterogenitet. Inte så här normen och svenskar, nu är vi lite olika. Utan konflikten till exempel med klansamhällen, normer från som ligger långt ifrån oss och får dem att funka ihop. För mycket av den här, jag köper av liksom i ett väldigt kulturellt homogent samhälle skulle du kunna skapa libertarianism. Alltså det har väl till och med existerat till viss del. Men det kokar senare ner till att när det blir heterogent blir det omöjligt. Och för att det bygger på att alla, alltså du kan, även om du ska ha så att säga bara polis, militär och så vidare, och sen inga ingripanden i människor och inte forma människor och inte skapa normer, då blir problemet att det är allt för många människor som försöker blåsa varandra, helt enkelt. Och då skapar du en massiv polisstat för att ens kunna åstadkomma den libertarianismen, helt enkelt. Du måste ha en massiv kontrollmekanism för att kunna göra det. Och då expanderar staten av sig själv på den punkten. Så jag skulle vilja se det, för jag har ju liksom lärt mig att politiken nedströms från kultur. Och när kulturer krockar, så
citerar du Gramsci eller Breitbart?
Breitbart faktiskt. Men här är ju liksom, här undrar jag bara så här, det är ju alldeles uppenbart med till exempel den stora migrationen vi har haft i Sverige och den demografiska chocken vi genomlider nu. Lösningen på den är väl inte helt och hållet bara libertarianism, eller tror du det?
Nej, det sägs så här, alltså, det är en massa saker och massa samhällsproblem som vi har försatt oss i på grund av beslut som där politiken har gjort saker som politiken inte bör göra. Men de sakerna måste hanteras. Det är en massa saker som måste städas upp och fixas och lappas ihop för att saker och ting ska funka. Så att, jag menar, när man pratar om libertarianism, jag tror det är viktigt att hålla i minnet att jag tänker inte på mina libertarianska ideal som realpolitiskt implementerbara. Utan jag har det som en ideologisk rättesnöre. Liksom. När jag tänker på frågan, så att, hur ser det här ut frihetsperspektiv, eftersom mina ideal är kopplade till frihetsideal, för jag tror att det accelererar civilisationen. Däremot så kan man ju ställa liksom en annan sak mot det du säger, Hanif. Och det är så att visst, du kan få de här liksom, vad ska man säga, en situation av heterogenitet där, som leder till misstro och folk håller på att blåsa varandra, vilket skapar en massa problem. Det har du ju nu också. Alltså det är ju inte som att man säger att vi kan inte ha libertarianism och vi måste kasta ut friheten. Du kastar ut liksom det frihetliga barnet med badvattnet på något sätt, att det här problemet kommer att finnas då också. Ja, men nu har vi det problemet också, plus en massa andra problem, skulle jag vilja säga.
Men om jag får testa då min käpphäst då. Alltså du pratar ju väldigt mycket, alltså en grundprincip för libertarianism är ju individualism.
Mm.
Och individualism är ju ett extremt västerländskt fenomen.
Mm.
Det är ju ett väldigt västerländskt fenomen som du kan också spåra tillbaka till, yes, alla tänkte det, att kyrkan med enormt mycket våld fick oss att sluta knulla kusiner. Och det är ju ett, så att säga, ett ingrepp, tror jag, om väldigt många libertarianer.
Jag fick bingo där, Hanif bingo.
Ja, exakt. Men det är ju väldigt många
nämna legalisering av cannabis. Alltså,
nej, men, väldigt, nej, men, helt ärligt, väldigt många libertarianer skulle nog invända mot att så här, det finns ingen direkt medicinsk risk att göra det i ett led. Varför ska jag som individ förbjudas för att det finns på ett kollektiv blir negativa konsekvenser av det här.
Mm.
Det tycker jag är att så här, det är ju den libertarianska reflexen man får när man tar upp det här. Men det är alldeles uppenbart att utfallet av det här enorma våldet som har, så att säga, prackats på det västerländska samhället från kyrkan har skapat enormt mycket frihet och det friaste samhället som någonsin existerat.
Mm.
Och det tycker jag i och för sig, jag tycker det är fint att du säger det här med att det här handlar inte om realpolitik, det handlar om rättesnöre.
Mm.
Men då blir ju problemet, okej, men då ställer man sig, okej, ska jag vara för eller mot kriminalisering av, eller utrotandet av kusinäktenskap?
Mm.
Eller för den delen, utrotandet av att jag helt frivilligt här vill organisera min familj i en klan.
Mm.
Samtidigt som vi vet att det går inte att bygga libertarianska stater baserat på klansamhällen. För det bygger, den libertarianska staten bygger på individens relation gentemot staten, och du klarar inte av att upprätthålla det. Du klarar inte av att ha rätt stater. Du klarar inte av alla de här moderna sakerna med hjälp av det.
Precis, alltså, jag menar, jag tror ett sätt att angripa den där problematiken, eller ett motargument i alla fall, det är ju så att om vi föreställer oss existensen av ett relativt libertarianskt organiserat samhälle, då finns det inte heller speciellt mycket pullfaktorer till det libertarianska samhället för människor som inte kan, så att säga, carry their own weight. För jag menar, om du tittar på Sverige till exempel, så är det ju ganska uppenbart liksom, med tanke på liksom, så här, att Svenska institutet och andra gjorde ju för tusan under flera år reklam för de frikostiga bidragssystemen i Sverige. Det är klart att det drar till sig folk som lever i armod. De säger att oj, free money, alltså man åker dit och så får man en massa grejer. Jättebra. Då suger det ju till sig folk liksom av alla schatteringar som kanske inte har världens högsta kompetensnivå och då står ganska långt ifrån vår relativt liksom högt utvecklade tjänsteekonomi. Och då får du ju en mycket problematisk skiktning som skapar alla handlas och friktioner. Liksom. Men jag menar, det korta argumentet är ju då att tar du bort alla bidragen, tar du bort alla liksom kurs i gräddfiler och stöd och grejer, så blir ju attraktionskraften betydligt lägre. Så att de som kommer huvudsakligen då kommer ju att i någon mån ändå behöva gilla läget med att jag gillar den här föreställningen om att jag kan vara min egen lyckas smed.
Mm. Fast det här känner jag är liksom, jag köper den principen att det skulle mildra oerhört om vi inte hade sådana pullfaktorer till Sverige, så skulle ju det här. Men tittar man på, ta Minnesota som exempel, alltså USA är ju inte bidragens land direkt. Du har ju liksom, de har ju samma problematik, även om det är några procentenheter mildare. Men som vi har i våra förorter med somalisk segregation exempelvis. Alltså, du har Somalia för den delen. Det finns ingen i Somalia som don't pull their own weight. De har inga bidragssystem, så att säga. Men det är ju fortfarande, det är dysfunktionellt på grund av att det är klansamhälle. Liksom. Och det är det. Även i ett libertarianskt samhälle. Jag tänker att Ali Khan hade, så att säga, om han hade flyttat till USA eller för den delen en libertariansk stat, han hade inte behövt plocka ut mycket bidrag. Han finansierar sig på att sälja droger. I och för sig så är det ju, så att säga,
det hade ju varit lagligt.
Han hade inte kunnat konkurrera mot Walmart.
Thriving cannabis industry.
Han hade inte kunnat konkurrera mot Walmarts liksom heroinförsäljning där.
Du vet förresten att Philip Morris har registrerat cannabis-spliff-varumärket Marley. Nej. Jo.
Nej.
Jo, det är sant.
Är det sant?
Åh, ja. Oh, jävlar. Om de dundrar in, då är det ju kört.
Alltså, de har till och med, jag har sett en sån här mock-up design på en så här konisk cigarettask.
Nej. Så... Men du, i ett kapitel som handlar om makt så skriver du under agerande så här. Opponera dig mot all överföring av makt från individ och privatsfär till statsmakten. Och om jag då återkommer till det här pandemitänket, för jag tycker det är intressant, även om det är något edge case i och för sig då, men alltså, i de tidiga skedena av pandemin när vi stod inför, alltså vi stod utan vaccin och det snabbaste man hade utvecklat ett vaccin var ju på, ja men vadå, 4 år eller något sånt där. Och samtidigt så hade sjukhusen i framförallt norra Italien de här så här apokalyptiska scener med människor som låg i drivor och dog i korridorerna och sådär. Ska man i ett sånt skede opponera sig när, liksom, när restriktionerna begränsar hur man lever sina liv? Eller, alltså så här, för att du säger ju ändå det, med risk för att vara a bit anal här och ordmärkande, alltså opponera dig mot all överföring av makt från individ till privatsfär och privatsfär till statsmakten?
Ja, men det, okay, det korta svaret på det är ju faktiskt nej. Därför att boken är som sagt menad som en praktisk handledning och en lärobok som är tillämpad på det Sverige som vi lever i nu,
ja.
Där det är så att staten har redan alla de här befogenheterna och har alldeles för mycket. Så att när de kommer in liksom med fler idéer, då ska du opponera dig, ta ställning mot de idéerna. Men vad det gäller även den lilla effektiva statens kärnuppdrag, så vidhåller jag det jag sa tidigare. Just när det gäller den här pandemin, liksom, man betraktar det som en stor potentiell katastrof, där man kanske bör tillämpa försiktighetsprincipen. Och ska jag säga någonting om det mer specifikt, skulle jag säga att jag uppfattar att den svenska strategin har varit lite bakvänd. För att inledningsvis var man helt slapp och spelade ner problemen hela tiden, när det här var en beast som vi ännu inte visste speciellt mycket om. Vi hade inga vacciner, man visste inte hur farligt det var. Och då gjorde vi typ ingenting. Vi hade för dåligt med skyddsutrustning, och då ändrade man reglerna för att spela ner det och så säga att men vi behöver ingen skyddsutrustning, etc. etc. Sedan liksom 2 år in i matchen, när vi har vaccin, när vi har liksom den här sjukdomen har liksom förlorat i potens så att det inte är lika farligt längre, då har man plötsligt liksom mycket mer restriktioner att gå loss på. Så att det blir igen liksom ett exempel på att hur svårt det är med de här typerna av befogenheter, och det är svårt att hantera dem. Men det korta svaret på din fråga är att man måste vara kontextanpassad där lite grann.
Du uppmanar läsaren att lära sig att jaga och odla och producera saker som man behöver. Är det här du då möts med Miljöpartiet i en liksom dröm om indiansamhället?
Alltså jag möter inte Miljöpartiet någonstans. Alltså. Jag tror att om jag möter Märta Stenevi hade jag nog fått stryk.
Är du en prepper?
Min fru är framförallt en stor prepper. Hon, det är typ hennes hobby. Hon tycker det är jättekul. Så att hon har liksom hela källaren är full av vattendunkar och vevladdare till telefonerna och sådana grejer.
Är det en dyr hobby att preppa?
Det är lite en materialsport. Liksom. Ja. Men säg så här. Jag tycker att det är bra att folk har basic skills för att kunna hantera sin försörjning självständigt ett litet tag. Men det jag brukar säga till min fru också, liksom, för att hon har ju så planer hur vi ska leva för alltid utan allting. Men älskling, om hela civilisationen går åt helvete, alltså, då kommer vi ju dö i infektionssjukdomar liksom, om 3 veckor ändå. Alltså, det kommer, ja, men man kan göra egen antibiotika. Du får ta den antibiotikan.
I debatten mellan höger och vänstern så återkommer ofta poängen att det inte finns några framgångsrika exempel på länder som är kommunistiska eller ens socialistiska. Vilka är de framgångsrika exemplen på libertarianska nationer?
Alltså inledningsvis var ju Amerika liksom i sitt grundutförande väldigt nära en libertariansk statsbildning. Sedan så finns det ju ett annat aktuellt, liksom mer aktuellt exempel är ju att sjukt nog Hongkong var ju under en period väldigt nära en libertariansk statsbildning så länge det var liksom under brittiskt protektorat.
Men var det inte lite syntetiskt också? Alltså, de har ju ett otroligt lågt skattetryck, men det är ju för att ingen äger mark, utan Hongkong äger ju all mark och så arrenderar de ut den på 100 år. Och vilket i och för sig skapar enorma incitament att bygga högt, vilket är coolt.
Och snabbt.
Och snabbt.
Ja.
Men det skapar också incitament för staten att inte släppa till mark, så markpriserna ökar.
Mm.
Så de här arrendepriserna hölls upp. Alltså Hongkong är ju väldigt trångbott, men de har inte brist på mark faktiskt. Men det är kanske klimatsmart att de har gjort så. Nu blir liksom mindre
du
avstånd.
Du är nog den första som framhåller Hongkongs klimatsmarthet. Ja.
Nej, men vadå? De är jätteduktiga på kollektivtrafik. Vadå? De är så pass duktiga på kollektivtrafik att de liksom vinner upphandlingar här i Sverige. På det. MTR är ju liksom Hongkong. Så i den mängden men då, de ligger väldigt framme i sån teknik. Så helt libertarianska är de väl inte. Men de har ett väldigt lågt skattetryck till att do business.
Mm.
När det kommer. Men liksom, de hittar ju sätt att finansiera sin stat på annat sätt. Men de har ju inte så mycket som de förväntar sig att staten ska göra heller.
Nej, men precis. Men egentligen är det så här. Det libertarianska idealet är ju en teoretisk konstruktion. Mm. Och som sagt, jag betraktar det som ett rättesnöre mer än någonting annat. Men man kan göra, om man ska göra den här jämförelsen som Per är inne på, liksom vis-a-vis socialism, så går det ju att se någonting som är mycket mer spännande. För att du har ju förstås då, om du är liksom troende kommunist, så säger du samma sak. Men vi har inte sett en liksom korrekt implementerad kommunistisk stat. Det är därför det har gått åt hälsofyr hela tiden. Jo, men du har i de här halvimplementationerna så kan du ju ändå tydligt se, alltså ett vetenskapligt belagt korrelat mellan liksom mer marknad, större frihet, triggar innovationsbenägenhet som gör samhällen rikare. Du har liksom lägre andel människor som är fattiga i fria samhällen jämfört med kollektivistiskt präglade toppstyrda samhällen. Så att det talar ändå, jag tycker det är ett starkt försvar. Liksom. Som affärsman kan jag tänka liksom, the proof is in the pudding. Liksom. Om vi har här, vi ser att den här grejen funkar bättre. Punkt.
Mm. Ja, visst.
Men inte det lite. Jag brukar föreställa mig att det är kanske lite mer korrelation än kausalitet, nämligen att det är friheten som gör, alltså om man vänder på det är inte friheten som gör så att samhället blir framgångsrik, utan att politiker, i och med att det är så omöjligt att förutse konsekvensen av insatser, av ingripanden, att om de undviker att göra det så gör man mindre fel. Och på det sättet så ger det högre framgångsrikhet. Det handlar inte om att friheten är, så att säga, att människor får göra vad de vill. Alltså, det kan ju finnas insatser som ingripanden politiker som gör, som är så att säga inte så frihetliga, men effektmässigt ger mycket bättre utfall. Ta till exempel, ett väldigt bra exempel är tidiga i Mellanöstern, eller Centralasien. De tidigare sovjetländerna i Centralasien är långt mer sekulära och långt mindre hederskulturella och långt mindre religiöst extrema än de som inte var. Och metoden Sovjet, alltså som Stalin sekulariserade, var ju med ganska mycket trakasserier och våld som man liksom, och stigmatisering och ja, men ganska, ja, tuffa metoder, om man säger så, för att göra detta. Och det är alldeles uppenbart att ta till exempel Tadzjikistan och Iran. Om vi jämför de två länderna. Jag hade hellre levt i Tadzjikistan. De två iranska folk, de har samma språk. Det är liksom, men i jag hade hellre levt i Tadzjikistan än i Iran.
Ja.
Och trots att Iran
är rikare. Men det är inte superkul i Tadzjikistan heller.
Nej, det är
alltså,
det inte.
Alltså
de
här postsovjetiska staterna, det är inte liksom partydestinationer.
Nej, det är det
Ibiza,
inte.
Men, Baist,
men,
liksom.
Men om man utgår från två likadana kulturer som hade samma utgångspunkt,
ja,
och sen var de har landat i idag versus
tidigare.
Men du,
låt oss komplettera den här diskussionen då med ett tredje till exempel, för att Sverige är faktiskt ganska intressant i det här avseendet. Jag menar, vi var ett av de länderna som industrialiserades sist i Europa. Och vi levde i ett agrart system tills slutet av 1800-talet, där vad du fick lov att jobba med var ganska strikt reglerat. Alltså i närmast,
just det, skråväsendet levde ju hur länge som helst.
Exakt, vi hade närmast ett slags gesällsystem. Och det var August Gripenstedt som gjorde de här. Han gjorde, 1864 gjorde han liksom stora marknadsfrihetsreformer i Sverige. Bland annat så gjorde han det möjligt för vem som helst att starta ett företag. Och att vem som helst fick lov att ansöka om lån från en bank, vilket folk inte hade fått tidigare. Och konsekvenserna av de här reformerna, det går direkt att se att under typ en mans ålder efter de här reformerna så gick Sverige från att vara en primitiv agrarekonomi till att bli ett av världens mest framgångsrika industrinationer. Och under den här perioden på några decennier så skapades liksom typ, nu har jag inte siffran i huvudet, men alltså någonstans i storleksordningen 70% av de bolagen som fortfarande idag står för lejonparten av liksom skatteintäkterna. Alltså vi snackar typ Electrolux, AGA, ASEA, SKF. Liksom
det var alla de här familjeföretagen som växte fram där omkring, var det så?
Massor av sådana grejer, och majoriteten av dem kom liksom inte från old money som gick in, utan faktiskt det kom från folk som hittade på nya uppfinningar. Mm. Allt från tändstickor till nya typer av liksom kullagerteknologi. Mm. Så att det där är ju ett exempel på en konkret frihetsreform i ett ganska primitivt land som liksom bara accelererar in i välstånd.
Det är ganska intressant också att de som tog the heavy hit från det var ju adeln. Mm. Alltså de som tog the heavy hit av industrialisering och den här liksom boomen var ju adeln, som bara så här, nu kan vi inte bara mjölka bönder på pengar längre. Nej. Liksom, utan liksom alla, arbetarklassen fick ett lyft och ja, med entreprenörerna bred medelklass. Men adeln stod kvar och stampade. Jag vet att i England hade man, var det med, runt 1900-talet, man hade så här massdöd av liksom adelshus liksom, som bara så här var tvungna att sälja egendom och sånt, för de klarade inte av det här skiftet från det här agrarsamhället till ett industrialiserat samhälle. Mm.
Du uppmanar läsaren att vara högproduktiv och i ständig utveckling. Och det här, jag undrar varför. För säg att man lyckas få in typ 2 miljarder på kontot. Varför ska man då bry sig om att vara produktiv? Alltså varför inte leva efter devisen som Jan Guillou sagt att någon av hans gamla klasskamrater uttryckte? Han behövde inte lära sig matte för han skulle bara jaga och ragga brudar.
Två former av jakt.
Ja, eller hur? Men varför, liksom, varför ska man vara högproduktiv om man inte måste?
Nej, men jag är ju libertarian, så det är ju upp till dig. Mm. Alltså, det här är ju bara ett livsråd som jag ger därför att jag råkar tro på... jag har en uppsättning ideal som kortfattat ser ut så här. Jag menar, som ung så liksom hittade jag en bundsförvant i Aristoteles. Och bland de tidiga filosoferna så gillar jag Aristoteles dels därför att han menar att det mänskliga medvetandet har kapacitet att förstå verkligheten genom att observera den. Så att det går att lära sig saker och ting. Och det andra som jag tyckte var stort med honom, det var att han betraktar också den mänskliga civilisationen som någonting önskvärt. Mm. Någonting som är gott. Och det gör jag också. Och det här, det baserar jag bara på liksom elden i mitt bröst som säger att jag älskar vår civilisation, jag gillar mänskligheten, jag vill att det ska gå bra för oss. Mm. Och om man vill det, om man vill liksom accelerera civilisationen eller ha liksom utveckla civilisationen, då vill man ställa upp ideal som hjälper till med det. Och jag tror att entreprenörskap och hårt arbete är värden som hjälper civilisationen mest. Så därför uppmuntrar jag folk liksom, så att om du är intresserad av de här idéerna, så bidra till detta. Var med och jobba hårt och ansträng dig. Och jag menar, jag hade väl lite beroende på hur man organiserar livet, jag hade också kunnat typ börja gå i pension. Mm. Men det vill jag inte göra. Därför att jag har energi kvar i min kropp som jag vill delge civilisationen. När jag ligger för döden, förhoppningsvis om ganska många år, så vill jag kunna se tillbaka på mitt liv och känna I had a big good run. Mm. Jag gjorde det bästa jag kunde. Så att det är helt enkelt bara därifrån.
Annars blir man en engelska adeln. men
ingen haka.
Incestkrullet har barn. Nej, men jag tänker att det är liksom nästan Anders Borgskt av dig. Att arbetets egen värde. Men jag tänker att när det kommer till... Jag vet att vi hade den här diskussionen väldigt mycket i MUF. Och då var faktiskt en kompis med Jonas som lyfte det här. Att när vi lyfter fram vilka som har lyckats och som liksom så... så är det alltid superentreprenören och det är Zlatan. Och det är sådana som lyfts upp. Och han sa, min pappa är ambulansförare och han har ett bra liv. Liksom. Jag tycker han har lyckats. Och det finns något i det i att den liksom vanliga människan som inte kanske har haft som ideal heller och inte haft kanske heller som strävan att den ska bli liksom nästa Daniel Ek, utan att den vill liksom landa en villa, steka sin entrecote då och då och liksom ha ett 9-to-5. Ja, nu har jag ju inte ambulansförare det.
Men kolla, jag fattar exakt vart du är på väg med ja. Det här. Jag måste korrigera det här liksom, för att du uppfattar liksom så här min vurm för att man ska arbeta hårt och på något sätt lyckas som entreprenör. Mm. Det är inte hela bilden. Alltså det som tidningen Expressen lite knasigt tog ut ur liksom den här föreläsningen som jag hade i höstas och satte som rubrik på hela reportaget de gjorde om mig var ju så här att jag vill stå upp för folk som gillar pattar och öl var liksom det de skrev, vilket är
det jag lyfte ut.
Fantastiskt, det var det bästa tyckte jag.
Jag klippte podcasten Uppskattat som när du var gäst också, då lyfte jag ut det som första citat också.
Ja, det är ju publikfriande. Det är lite off-brand och taget ur sitt sammanhang så låter det konstigt liksom, som att jag är oerhört primitiv chauvinist på något sätt. Men det just den här kontrasten som jag jobbar med på scen, det är just att hur viktigt jag tycker det är med hederligt jäkla folk. Mm. Alltså folk som bara vill grilla, sätta på sin fru och ta en öl ibland. Mm. Men som gör riktiga grejer, som vet hur man bygger en pool, som kan lägga mattor, som kan renovera hus, som vet hur man liksom kör långtradare liksom och backar med släp. Alltså riktigt folk som jobbar hårt och anstränger sig. Det är samhällets ryggrad, jag tycker det på riktigt. Men det är också så att de bästa, de man vill jobba med, jag menar om jag ska plocka in någon som ska liksom bygga en pool till mig, ja men då vill jag ju helst...
Utomhusbadkar heter det.
Just det, var strandhäll, va? Då vill jag ju helst jobba med en person som typ brinner för sitt yrke, lite grann i alla fall, som tycker jag är jäkligt bra på att göra det här.
Lars Bäckman bygger pool. Han brinner för att bygga pool.
Du, jag snackade med honom när vi köpte ett spabad för ett år sedan ungefär. Ja. Jag var i kontakt med honom angående det och han var mycket hjälpsam och mycket, mycket trevlig när vi snackade om det. Men det som du säger, han brann nästan för mycket för sin pool. Alltså.
Men du uppmanar också läsarna att behandla andra människor med respekt. Varför gör du det?
Det är för att jag tänker att så här, det gamla axiomet, liksom, be the change you want to see in the world. Och jag har ju, det är ganska många som tittar på mina YouTube-filmer till exempel. Och jag får ibland folk som liksom säger så att dina följare är så här städade. Mm. Det är liksom, du har inte så många...
Åh gud, det säger ingen om mig.
men jag får det där ibland, för folk säger det är inte så mycket liksom tölpar i mina fält. Och jag tror att det till viss del hänger ihop med att jag ända från början sa till folk så att här ska vi vara civiliserade. Jag vill ha idédrivna samtal. Det är helt okej att inte hålla med varandra. Och det är helt okej att vara tuffa i diskussion. Men jag vill inte ha person på hopp av den där typ liksom du är ful, eller hon är en hemsk häxa eller någonting sånt. Jag har haft folk som har varit inne liksom och velat debattera men som har helt enkelt bara valt att hålla en okej ton. För att jag tror att det är bättre. Jag tror det är ett bättre sätt för civilisationen. Det är helt enkelt bättre kommunikation om inte alla håller på och skriker på varandra.
Men för, alltså, jag säger inte att du har fel, men jag tycker det är intressant att liksom ställa sig frågan då, för du skriver samtidigt då att människan är både myndig och förnuftig. Hon behöver inte fostras, vare sig av public service eller av politiken. Hon kan själv. Liksom ändå skriver du då att människor ska behandla med varandra med respekt. Och tidigare så pratade du om det här med att att man uppmanar folk till att liksom vara högproduktiva och i ständig utveckling och sådär. Är inte det att uppfostra människor?
Men jag säger så här, att jag har en grundläggande människosyn som handlar om att jag betraktar människan som en kapabel varelse. Mm. Det betyder ju inte att människan inte har någon komplexitet för den sakens skull. Jag menar, om du tar en figur som Steve Jobs, genial entreprenör. Mm. Antagligen en asjobbig person samtidigt.
Det var många som har vittnat att han är liksom världens största asshole när det kommer till. Liksom.
Och så är det väl. Alltså att vi är ju alla komplexa varelser, men jag menar, det innebär ju inte att man inte kan vara kapabel.
Mm. Mm.
Du kan vara kapabel och en skitstövel samtidigt. Så att det är klart, jag vill ha kapabla Per med min tråd, men skitstövel Per, så att häng av skitstövel Per vid rockhängaren innan du kommer in i samtalet.
Ja, men jag fattar och jag sympatiserar med det, men om man bara ska problematisera något så alltså, är det inte precis så liksom, de här uppfostrande elementen som public service och andra känner. Att säga, jo men vi försöker bara skapa en kapabel tittare. Mm. Alltså, förstår jag vad jag menar?
Ja, absolut, men det är en stor och viktig skillnad här liksom, för att jag agerar i egenskap av individ.
Mm.
Och det är samma sak liksom, kommer du hem till mig så gäller mina regler hemma liksom. Så du kan ha skor på hemma hos mig till exempel, därför att jag har en borgerlig livsstil. Och,
fan vad nice. Jag önskar, jag en dag, det är min life goal, jag ska bo så stort att man kan ha skor. Man kan inte ha det i ett litet en liten kåk. Man kan inte ha så.
Men hur stora skor har du? Alltså, vad är...
Nej, men det känns som att man måste ha viss takhöjd. Det är som så här, röka cigarr inomhus. Det är också en så här, det är lyx som alla liksom borde sträva efter.
Ni får komma till vårt bibliotek och röka cigarr.
Men då måste man ha 4 meter i tak. I alla fall 3. Ja. Du vet, så här, det kan inte vara standardhöjd.
Men okay,
förstår du, köper det. Och det är samma sak när det kommer till skor.
Ja.
Att det kräver en viss bostadsyta för att man ska kunna gå runt med skor.
Alltså, vi spelade in för inte så länge sedan. Du höll på att gnälla över en punker som stod på dina föräldrars persiska matta med sina leriga skor.
Ja, men
och nu drömmer du om att skorna på dig inomhus.
Ja, alltså. Men bor du så stort, då har du inga punkare som tar sig in på din.
Alltså om du har ett borgerligt hem där folk har skor på, så är det inte människor som går runt i lera innan de kommer till dig.
Det är sant. Man kliver på punkarna för att undvika lera. Men du är en varm förespråkare och anhängare, eller vad man ska säga, av yttrandefrihet. Borde vi ha lagar och regler om vad vi får inte får säga, typ hets mot folkgrupp och sådär?
Det är ju just den tycker jag är ganska tuff, för att det är väldigt svårt att definiera liksom var gränsen, det är en gränsdragningsproblematik där som jag tycker är ganska betydande.
Mm.
Alltså i princip så är ju det största problemet i min mening med yttrandefrihetsfrågor, det är att vi har redan ganska bra regler som stoppar de värsta avarterna, typ att du kan inte uppvigla folk till att begå brott. Du kan inte förtala andra människor och ägna dig åt osanning. Problemet är väl att många av de här reglerna helt enkelt inte förvaltas på ett bra sätt. Jag menar, om du från mitt perspektiv så här, nu försöker man ju lägga över ett ganska stort ansvar på sociala medier, att de på något sätt ska bli redaktörer för att hålla tonen schysst, vilket är i princip ett sätt att outsourca yttrandefrihets problem med hänvisning till att men det här privata leverantörer, för de kan göra lite, det gillar väl du Henrik, Facebook är privat, de kan väl kicka ut vem de vill. Jag tycker det är ett ganska stort problem, för att de här bolagen betraktar jag nu nästan som en slags kommunikativ infrastruktur.
Mm.
Så, och jag är ingen stor anhängare av liksom kontraheringsplikten, eftersom det gör staten till en form av moderator, men i princip så borde det vara lika orättfärdigt att bara kicka ut någon från Facebook för alltid eller Twitter för alltid, för att de har sagt någonting som inte bryter mot lagen, utan som tycker det var lite oskönt sagt, så att nu är du avpoliterad.
Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com/godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt varannan vecka. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com/godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!